A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan Elvis Ekeliv på plats i Örby utanför Stockholm som vanligt. Ja. Och mig då, Per Bjurman, också som vanligt på plats i New York City.
Precis.
Och jag säger Elvis av en anledning, därför att den här gångna veckan, eller sen vi hördes sist, så har du, Jonathan, gjort ett bejublat framträdande som sångare för åtskilliga åhörare, åskådare.
Ja, det var på Aftonbladets konferens som jag blev utsedd till att iklä mig en gorillamask och delta i Aftonbladets eget Masked Singer.
Ja, och det är alltså Aftonbladets kick-off där. Hela tidningen är på plats, ja. Eller hur?
Ja, alla möjliga helt enkelt som jag har gjort bort mig fullständigt inför. Och sjunger på finska ska jag säga också. Jag sjöng ju...
ja, vad var det du sjöng för något?
Nej, nu har jag tappat texten. Jag kunde, jag kan ju inte finska trots att jag är halvfinsk. Så det var som att lära sig 15 wifi-lösenord när jag skulle lära mig den där Eurovision-låten, cha-cha-cha. Ja, så att den, jag gick all in i alla fall.
Ja, jag har ju sett film från det här. Det var ju många som försåg mig med material för framtida utpressningsförsök.
Ja, jag uppmanar ingen att försöka roffa åt sig de där klippen, utan de får gärna ligga kvar i Bjures telefon, men vi får se.
Ja, det var ju alla säger att det var legendariskt, att du är unik, jag har sagt länge.
Jag hämtar mig nu i alla fall, det var bröllop i Norge direkt efteråt.
Ja, så alltså, störtade du iväg till ditt andra hemland direkt efter, men nu är du tillbaks och är redo för... vår fortsättningen på vår season preview. Vi har hållit på med det här bara 2 veckor nu. Men det känns redan som att man är inne i det här nu, eller hur? På ett helt annat sätt.
Precis, nu har vi ändå plöjt igenom 16 lag. Så att, jag tyckte redan förra veckan att liksom, vi var mer i form, så att säga. Att nu känns det som ingenting här att sätta igång och ta sig an nästa 8 lag. För nu är man uppe i det, uppe i varv.
Ja, jag också. Jag har inte gjort något annat sen sist än att verkligen hållit på med att skriva. Jag håller på med min blogg-preview. Och sen är det ju den här Bibeln då som vi ska ut med. Det är mycket med den. Just det. Så nu känns det verkligen som att man är on a roll här.
Ja, och nu i dagarna här så sätter ju NHLs camper igång på riktigt. Vi har precis sett här i helgen som var, så var det ju alla de här rookie-turneringarna i Traverse City till exempel och i Vegas och allt vad det har varit. Och ja, nu samlas till med veteranerna här. Nu kommer det bli matcher. Ja, det är inte så mycket att se, brukar vi konstatera visserligen. De här försäsongsmatcherna kan vara 2 samma dag för samma lag visserligen. Men ändå, nu återsamlas NHL-trupperna på riktigt.
Ja, matcherna börjar väl sluta i helgen och på måndag. På måndag ska jag på Garden för första gången sedan i april.
Just
bara
det.
Bara en sån sak.
Ja. Vardagsrummet.
Ja, men det har ju hunnit hänt. Apropå de där rookie-camperna så fick vi ju se Leo Carlsson gjorde sitt första mål som Anaheim-spelare. Ett väldigt snyggt.
Ja, precis. Dels det såklart och många andra som har utmärkt sig, inte minst Connor Bedard har ju visat att ja, den här hypen kring honom har ju inte direkt bleknat efter helgen.
Nej. Nej, det känns som det kommer att bli underhållande att se de här spelarna. Framförallt i början. Det är då det är oftast i oktober, november rookiesarna får utrymme och briljera.
Ja, just det. Och sen så kommer de in i lunken och plötsligt, de är inte vana kanske att spela liksom 40 matcher på 2,5 månad och liksom resa runt över hela kontinenten konstant, och då tappar de lite. Men i början, det är som du säger, då brukar det gå undan.
Ja, dessutom så ju längre in vi kommer desto mer börjar motståndarna ägna sig åt att ta bort dem, vilket de inte heller är vana vid att vuxna män gör.
Ja, just det, att en vad ska vi ta? Jag fick upp Eric Goodbranson, det var inte det bästa exemplet, men någon sån spelare ska komma och mucka. Ja.
Ja, bara som i slutspelet liksom, då blir de chockade över hur lite space de får.
Ja, inte minst de unga, precis de som inte varit med om det förut.
Ja, men kul. Vi får ju se då om hur det blir med Leo. Vi har redan pratat om Anaheim. Annars var ju veckans stora nyhet då att Mike Babcock hann inte ens till campens start innan han var borta. Vi pratade om den här incidenten redan förra veckan och nu har han redan försvunnit. Det är ju häpnadsväckande.
Exakt, då hade de första uppgifterna kommit ut från Paul Bissonetti, Spitting Chiclets-podden. Vilket snabbt tillbakavisades då av Mike Babcock själv och även Columbus och lagkapten Boone Jenner och Johnny Gaudreau, om man trodde det kanske rinner ut i sanden här. Men sen eskalerar snabbt och nu är han borta. Som du säger, han har inte ens hunnit hålla i en träning, Mike Babcock.
Nej, och Jarmo Kekiläinen och John Davidson, presidenten där i Columbus, har bett laget om ursäkt. Vi ber om ursäkt för att vi anlitade Mike Babcock. Men nu är det ju så att vi ska gå igenom Metropolitan-divisionen idag, där ju då Blue Jackets ingår. Så vi kommer att fördjupa oss och ganska snart om dem.
Ja, precis. Vi kör ju bokstavsordning och då känner ni till att Columbus kommer ju rätt snabbt.
Ja, men innan vi ger oss på det så vill jag också nämna då att vi har ju, det skrivs ju historia i detta nu i den södra hemisfären, eftersom nu Los Angeles och Arizona befinner sig i Australien, i Melbourne.
Just det.
De ska spela försäsongsmatcher. De har tagit sig över Stilla havet och det är ju lite speciellt ändå, liksom. Hockey i Melbourne.
Ja, det är ju att ta det ett steg till. Vi har sett i Kina och vi har sett i Europa flera gånger och vi ska få se i Sverige här under i november. Men Australien, ja.
Jag tycker tidningen kunde ha skickat dit mig, men det blev inte så.
Ja, nej, jag hade också kunnat tänka mig att åka dit, men ja.
Ja, men och det ska vi bli, de matcherna är ju snart också, så det ska bli lite kul att bara se liksom. Det måste man ju se på TV, lite hockey från Down Under.
Ja, det är jag faktiskt lite sugen på, trots att det är försäsongsmatch.
Ja, men du, då tar vi väl och brakar igång med det här då. Vi som sagt, Metropolitan, och det nämnde vi också redan förra veckan, ännu en dödens grupp, Monumentale.
Ja, verkligen alltså. Vi kanske skulle ha sparat på det epitetet, eller så får vi helt enkelt fästa fast det överallt nästan, för det här är ju också verkligen dödens grupp. Det är ett riktigt getingbo, denna Metropolitan-divisionen, och jag är glad att vi slipper tippa i det avsnittet. Vi kommer liksom gå igenom alla lag med vårt slutgiltiga tips, det spar vi på till sista episoden innan det brakar igång.
Ja, men det där är ju sant. Det känns ju som att det blir bara jämnare för varje år, att nästan vad som helst kan hända, och att det är därför är så extremt svårt att tippa liksom. Det vrider sig liksom i tarmarna när man är tvungen att försöka tippa bort ett lag som borde gå till slutspel, men så kanske inte kommer, alla inte kommer att göra det.
Spontant när man tittar runt här i bland alla lagen, så är det kanske bara Philadelphia Flyers som inte har uppenbara ambitioner att gå till slutspel. Alla andra.
Gör San Jose det. Ja, du menar Metropolitan?
Ja, den här divisionen.
Absolut, så är det. Så är det, och allra främst då det första laget vi tittar på, de ska inte bara ta slutspel, deras ambition är att vinna Stanley Cup, och de räknas ju av väldigt många som den hetaste contenden av dem alla, och det är Carolina Hurricanes.
Ja, precis, det har vi sagt i några år nu, tycker jag, att det, är liksom, det här ska vara deras år, det här ska vara deras år, och det är samma sak den här gången, och det har hänt inte så mycket under sommaren, men lite grann, och jag måste säga att de ser ju vassare ut inför hösten.
Ja, på både och, alltså tesen där ute är ju att de, precis som alla de senaste årens vinnare, han nu har gått igenom stormbadet några gånger och förlorat väldigt många tunga matcher, tunga serier, sent i slutspelet. Och de har ju nästan gjort det fler gånger än vad Colorado och Tampa gjorde.
Ja, de har hållit på i 4-5 år nu. Mm.
Ja, det börjar likna Washington, fast de aldrig kom förbi andra rundan innan de vann. Nej. Problemet är att de har ju ett problem som de aldrig kommer till rätta med, som det verkar. De skapar fler chanser än någon annan, men de har för få som kan omsätta de chanserna i mål.
Ja.
Det var problemet i fjol och det var problemet året dessförinnan och året dessförinnan. Och ja, nu tror man ju då att, eller det såklart underlättar ju att Andrei Svechnikov är tillbaks och kommer att spela.
Ja.
Men det har han gjort förr utan att det har räckt hela vägen. Och någon annan har de inte tagit in, tycker jag, som löser det problemet. De har blivit ännu bättre på backsidan. De har kanske bästa backuppställningen i hela ligan. Ja. Nu när även Dmytro Orlov kommer in och slutar upp vid Burns och Slavin och company.
Alltså de har så mycket backar. De har 8 backar som var ordinarie förra säsongen i respektive NHL-klubbar. Alltså det kanske inte låter som att Jaden Chatfield eller Caleb Jones som kommer in från Chicago är något kanonnamn. Men det var ändå ordinarie backar som spelade över 70 matcher förra säsongen. Det är konkurrens det. Tony D'Angelo är tillbaka.
Ja, men jag förstår ju varför så många tror på dem och allt liksom. Men jag är inte med helt på tåget förrän de får in en mer utpräglad killer.
Nej, men jag håller med dig. Alltså, anledningen till att jag sa att de kändes lite vassare är just att Orlov liksom, att de unnar sig den lyxen att få in honom, och att Svechnikov är tillbaka som skada och att Michael Bunting till exempel kommer in. Men samtidigt är jag lite trött på mig själv också att säga år efter år att ja, men liksom, han är ett år äldre nu, Svechnikov är ett år äldre, Nature's ett år äldre och så vidare. Men nu, jag menar, de är inte 22 längre, utan Aho är 26. Ja. Och han hade sin poängmässigt bästa säsong 18-19. Det är inte så att vi har sett Aho liksom utmana i toppen riktigt av poängligan än så här långt in i karriären, utan han slutade liksom 64 i poängligan förra säsongen. Martin Nature, som han hyllade för sitt stora genombrott förra säsongen, det räcker ändå bara till en 58:e plats i den totala poängligan NHL. Så det är som du säger, den här riktiga udden, spetsen finns, eller bredden finns verkligen där, men den här riktiga spetsudden som vi återkommer till hela tiden, och inte minst i slutspel, den fattas väl fortfarande. Det är bredden de högst grad förlitar sig på.
Ja, de har ju spets så tillvida att de har fantastiska playmakers. Aho är ju en av de allra bästa på den punkten. Men han skulle verkligen behöva en Austin Matthews bredvid sig. Men det kan man ju för sig drömma om allihop.
Ja, vi trodde ju förra året liksom om Pacerettis hälsena hade hållit. Liksom.
Ja, men den gör ju aldrig det.
Nej. Det är väl det som jag också känner, att Carolina trots allt kanske inte är min stora favorit heller.
Alltså jag förstår jag inte, de går ju delvis samma väg som Toronto då, så tillvida att de tar in mycket mer muskler. Det är en lite populär väg här och där. Bunting har du nämnt, de tar också in Brendan Lemieux och kära någon, säger jag. Vad ska man med honom till annat än att han ska vara jävligt otrevlig mot folk?
Ja, det är mycket.
Och så kommer Tony D'Angelo tillbaka också.
Ja, exakt. Alltså, snacka om skränfockar, om jag får använda ett sånt uttryck.
Ja.
Det kommer vara mycket munhugg från.
Varför tar man in Brendan Lemieux? Det sätter jag ett stort frågetecken över hela verksamheten. What the fuck?
Ja, men han är lite, alltså vi hyllar ju Rod Brindamore och han är en otroligt skicklig coach. Den bästa NHL skulle jag vilja påstå, om jag fick välja en coach som skulle coacha mitt lag, då hade jag nog. Till och med före John Cooper kanske. Men han har ju lite udda val för sig där med att vilja ha tillbaks liksom Tony D'Angelo.
Nu ska det ju sägas att det är ju i Carolina, det är vad han var i Carolina, det är ju Tony D'Angelos bästa, och då han fungerar bäst både på och utanför isen. Förmodligen tack vare Brindamore.
Ja, jo, visserligen. Han har ju någon magisk touch på något sätt, Brindamore. Men en annan sak är väl ändå också, det är ju målvaktssituationen. Man tänkte, där kanske händer någonting när både Andersen och Ranta har utgående kontrakt. Och de har inte varit dåliga under sina perioder i Carolina, men de har samtidigt inte heller vunnit en slutspelserie åt dem.
Ja, och dessutom har de ju en benägenhet att bli skadade hela tiden.
Precis.
Och framförallt dansken.
Exakt, och ungefär vid den här tiden förra säsongen skrev de ju ett 4-årskontrakt som börjar gälla nu med Piotr Korsetkov, deras unga ryss som ska ta över på målvaktssidan, i alla fall som given backup den här säsongen. Men så tar de tillbaks både Andersen och Ranta. Så det är samma trio igen som ska vakta kassen för Hurricane.
Ja, nu låter vi kanske överdrivet negativa. Det är ju så att Carolina är en contender, så är det ju. Och jag blir inte förvånad om det här är året när de slår igenom. Men jag tycker inte det känns lika givet som vissa har gett uttryck för.
Nej, i din hockeybilaga som du sitter och fingrar på kanske nu i The Hockey News. Där var det väl Carolina som är deras Stanley Cup-vinnare.
Carolina slår Dallas, tror jag, i finalen. Ja, precis. Ja, vi förstår favoritskapet men inte 100 med på det, kan vi säga så.
Så kan vi väl säga. Ja,
ja så har vi då Columbus Blue Jackets. Detta plötsliga problembarn. Jag hade ju en text, lång text klar om Columbus till min preview där i bloggen. Men den var ju bara att kassera.
Ja, just det. Jag förstår.
För som sagt, ja, där handlade det om att jag jämförde med i skräckfilmer. Du vet, när det är precis i slutet de har eliminerat monstret eller zombien eller Jason i fredagen den 13. Och ja, så plötsligt när alla andas ut, då plötsligt vaknar han mot allt förnuft till liv igen. Oh. För sista tack. Så såg jag Babcocks comeback i Columbus. Ja. Men... Och alla skriker i fasa i biofotöljen.
Ja, ja. Mm, ja.
Men nu blev det ju då inte så, som sagt. Utan han har inte hunnit coacha en enda match. Han har inte ens hunnit ta sig till campen. Är då redan sparkad. Och det är ju häpnadsväckande, som sagt. Det är ju helt sjukt. Man, de blir av med sin coach liksom några veckor före säsongen startar.
Ja, det är verkligen inte optimalt här för Columbus som lag att kliva in säsongen med helt omkastade förutsättningar bara dagar innan campen ska dra igång.
Nej. Men det verkar ju som att det var rätt beslut att ta. Alltså, ja. Det finns andra tränare som, om det här hade kommit fram, som det inte är så mycket kontroversiellt i, de hade säkert överlevt den här lite awkward grejen. Det var ju inte så att han kanske var ute efter att titta på att de hade varit ute och supi och så. Utan, men överhuvudtaget så är det liksom så obegripligt att han inte fattar att han trampar över en gräns med den här underliga förfrågan och får se, för att titta på dina bilder. Man kan ju bara föreställa sig själv om det kommer en ny chef till jobbet nu och sa, jag inte får titta i din på dina bilder. Ja, det skulle vara jättekonstigt.
Ja, eller precis, som våra chefer, om Hebbe på jobbet här skulle liksom, när det kommer en praktikant och du får din telefon, så går vi in i ett rum här och så ska jag kika lite och kommentera vad du har gjort i sommar.
Ja, nej.
Så gör man inte.
Nej, och det var ju då uppenbart att framförallt yngre spelare i laget kände sig väldigt obekväma med det här, och de insåg ju efter utredningar där som spelarfacket var inblandade i att nej, det här går inte, vi kan inte ha Mike Babcock som coach. Ja. Och som sagt, Davidson och Kekiläinen har bett om ursäkt, men det här är ju en blamage för dem också. De sitter ju löst efter det här, tror jag.
Ja, det är ju vissa som har krävt deras avgång, att de är skyldiga till den här anställningen och att de borde ha vetat bättre från start. Och liksom, ja, man kan ju ifrågasätta lite grann deras, ja, men deras uttalanden då och kanske nu också, men framförallt vid anställningen, att de har gjort, när liksom Jarmo Kekiläinen påstår sig ha gjort en due diligence på Babcock och hört sig för med mängder av personer och bara fått goda vitsord och själv har fått en väldigt bra bild av Babcocks personlighet och att han har ändrat sig som person och så vidare. Men han har uppenbarligen inte ringt till exempel Johan Fransén. Han har inte ringt till Chris Chelios som sa att, som har sagt att Babcocks behandling av Fransén är det värsta han har sett. Han har inte ringt till Mitch Marner till exempel. Utan han har bara hållit sig i den här ekokammaren av
Hockeymän,
ja. Som såklart håller Babcock ryggen.
Ja, jag vet några till han skulle kunna ha ringt, men jag säger ingenting.
Nej.
Men nu är det här var ju slutet. Nu tror jag vi kan vara helt säkra på att vi inte får se Mike Babcock igen och eller något mer.
Nej.
Och dessutom tror jag det innebär att många kommer vara väldigt skeptiska till comeback för Joel Quenneville och Stan Bowman och de här andra som liksom står och väntar, trampar på att få komma tillbaka i värmen.
Och som det varit lite aktuellt med, det påstås ju till exempel att Rangers intervjuade Quenneville i våras och sådär.
Ja.
Att det, de verkligen är intresserade av att komma tillbaka. Men det här har ju inte hjälpt deras case på något sätt.
Nej. Ja, men i Columbus då, så nu får han som hade meningen att han skulle vara assisterande, men i all hast, mycket halsbrytande, får Pascal Vincent ta över. En grön man som huvudcoach på NHL, men har gått renommé och omtyckt som det verkar.
Ja, precis. Och har ju varit associate coach i Columbus de senaste 2 åren bakom Brad Larsen då, men inte bara assisterande utan lite högre roll, ja, så att säga. Tidigare i Winnipegs organisation framförallt. Det är svårt att säga var han står, men utifrån hur Columbus spelat de 2 senaste åren och framförallt i fjol när försvarsspelet var katastrofalt och de släppte in näst flest mål i hela lönetakseran, vilket överskuggades av att Anaheim släppte in ännu fler då. Mm. Där har de lite att jobba på med strukturen, om man säger så.
Ja, det är ju väldigt svårt att med så här kort varsel bara ta över. Det finns ju en anledning till att man skaffar coach tidigt som möjligt när man ska byta, för att de behöver lång tid på sig att förbereda en säsong.
Ja,
så det här är turbulent överhuvudtaget för alla inblandade, men framförallt för honom. Ja. Det blir ju väldigt svårt, och jag tycker, alltså jag hade ju någon bild av att om nu Babcock har lärt sig en läxa och blivit liksom en bättre människa, så skulle han ha vissa förutsättningar att få igång det här laget. För att min bild är att Columbus har stagnerat liksom. De har de senaste åren varit sämre än de borde vara. I fjol så var det mycket skadeproblem då. Men det förklarar inte riktigt varför inte Gaudreau var bättre. Och det förklarar inte varför så många inte har varit bra på flera år. Inklusive Laine och Boone Jenner och andra. Och Elvis i kassen.
Nej, det håller jag med. De har snarare tagit kliv bakåt än framåt i sina karriärer.
Ja, så det känns som att en bra coach som får jobba mycket med skulle kunna liksom förlösa det här laget. Men jag vet inte om det går med så under de här förutsättningarna.
Mm. Nej, men annars har det ju väl känts lite positivt i Columbus-leden inför säsongen här, inte minst i samband med draften då, där man får in Adam Fantilli lite till skänks. Man räknar ju inte med att han skulle vara ledig med tredje valet där, men ja, man får honom, och han har ju också varit en av alla som har imponerat här på rookie-camperna.
Ja.
Han var ju kung tydligen i Trevor City där, och dels gjorde han massa poäng och dels såg han ut som en ren Patrice Bergeron i defensivt då, och styrde och ställde i alla tre zoner, vilket kanske är lättare mot jämnåriga jämfört med att göra liksom i NHL sen då. Men han ser väldigt bra ut, bor faktiskt nu med Patrick Laine i hans lägenhet.
Ja, det blir mycket tv-spel då.
Ja, det kan jag tänka mig. Och sen har de ju, alltså där redan i slutet av juni då, innan de flesta klubbar började agera, så var ju Kekkeleinen igång och tradade till sig både Ivan Provorov och Damon Severson, två riktigt rutinerade backar. Så att jag tycker väl att lagbygget ser klart starkare ut nu.
Ja, de får ju tillbaka Zach Werenski också.
Precis, framförallt backsidan då ser klart starkare ut när de får in tre sådana tunga pjäser, för man kan ju nästan räkna, som du säger, Werenski som ett nyförvärv också.
Ja, jag säger ju det, det här laget borde vara bättre, och fram till det här haveriet så var jag beredd att säga att Columbus har lite chans att skrälla här i Metro.
Ja.
Men nu känner jag mig mer osäker på den saken.
Ja, jag också. Och speciellt nu när vi ska gå igenom alla lag och redan har kommit fram till att man vill ha flera stycken till slutspel.
Ja.
Nu känns det som att det kanske är lite för turbulent för att Columbus ska lösa det. Och det är ju fortfarande den där centersidan. Det är ju Fantilli som är X-faktorn och det stora hoppet, och framförallt på sikt. Men om han är redo den här säsongen att kliva in där med Gaudreau och Laine och forma en första kedja som verkligen lyfter Columbus till slutspel, det är svårt att förutse.
Ja. Ja, å andra sidan är det väl så att nu andas många ut, och det är rätt skönt att de slipper då Jason från fredag den 13 som coach.
Ja. Jo, det skulle jag nog också tycka.
Och ja, det var min vän Arpon i Montreal, som tydligen är bekant med Pascal Vincent, gratulerar honom. Inte nog med att han äntligen blir första tränare, han slipper jobba med Babcock.
Ja, bara en sån sak, det är bara win-win.
Ja. Ja. Så det kanske kan vara en faktor, men vi får se.
Ja, nej, men jag tycker jag håller med. För att sammanfatta så känner jag att det blir ett spännande lag att följa i alla fall, Columbus, den här säsongen. Det finns intressanta spelare, och det känns som att de som lag också har kapaciteten, om pusselbitarna faller på plats, att faktiskt gå till slutspel.
Ja. Ja, men nu hoppar vi ända fram till New Jersey, eller hur? Ett grapp här mellan C och N i Metropolitan.
Ja, just det.
När man håller på med det här så fastnar man ju i det här med bokstäver. När man gör en sån här preview till exempel, så är det väldigt skönt när man har tagit sig förbi C-lagen, för de har så många.
De beryktade C-lagen, exakt, som aldrig tar slut, som man blir trött på till slut.
Ja, precis. Det är Carolina och det är Calgary och det är Colorado och det är Columbus och det är Chicago.
Ja, just det. Men när man kommer till Columbus då, normalt sett så brukar man inte känna sig jätteinspirerad då. Man har gått igenom massa C-lag, så kommer Columbus där också som man ska traggla sig förbi. Ja.
Ja. Ja, men här gör vi ett långt hopp till New Jersey Devils då. Och ja, jag bara ler när jag tittar på New Jersey Devils. Jag tycker de känns som det är en av mina contenders. Utan tvekan faktiskt. De har ju, de bröt igenom i fjol efter att ha stått och stampa, och vi hade sett några false starts ett par år. Så i fjol då så levde de upp till förväntningarna och brakade igenom. Efter en match när fansen skrev Fire Lindy,
ja,
så blev det sen desto roligare i Prudential Center i The Rock.
The Rock! Oj, vad du rockade där. Ja.
Ja.
Ja, nej, men det var ju som du säger, alltså, det var ju alltså 49 poängs förbättring jämfört med året innan. Och det är alltså historiskt. Det är den största diskrepansen från en säsong till en annan i hela NHL-historien.
Är det?
Ja.
Det visste jag däremot inte. Ja, det är otroligt.
Från 63 till 112 poäng.
Ja.
Det är som att Columbus, de tog 59 poäng förra säsongen. Det är som att de helt plötsligt skulle ta 109 då, eller sånt där, kommande säsong.
Ja, ja, men alltså ja. Och sen var de ju då, visade väldigt klass i slutspelet. Först hamnade i 0-2 underläge efter två hemmamatcher i The Rock, mot Rangers. Och sen vänder och vinner serien.
Ja, det var ruskigt imponerande faktiskt.
Ja, det var det verkligen. Och nu är det ju så att det händer att lag som tar så här stora steg, framförallt unga lag, att de hamnar mentalt i ett läge där det kanske omedvetet smyger sig in att de känner sig säkra på att nu kommer det bara fortsätta gå lika bra.
Mm.
Och så,
en klassisk sophomore slump.
Ja, ja, precis. Och så blir det inte alls så bra. Men jag har svårt att se att det ska hända det här laget. De har varit med för länge, som Jesper Bratt har påpekat flera gånger. Vi är unga, men vi har ju varit med väldigt länge.
Ja.
Och nu har de ju dessutom då gott om spelare med ännu mer rutin. Alltså äldre spelare som har väldigt viktiga roller i det här laget.
Ja, det är Palats som kom in förra säsongen och så. Toffoli är med den stora värvningen nu.
Ja, jag kommer till honom, men Haula och sådana har ju betytt väldigt mycket för inställningen hos de här. Och bra är de. Alltså det är ju ruskigt att se att de får in Tyler Toffoli också. Calgarys bästa poängplockare i fjol. Och en riktig sniper.
Mm. Ja, precis.
Och de kommer att få Timo Meier med sig från start i år. Och de har, som du säger, Palat och Bratt och ja, jag tycker det ser ruskigt förspänt ut ute i Newark.
Ja, och så Jack Hughes då, som verkligen gått från klarhet till klarhet de senaste säsongerna efter en lite trevande NHL-start. Men nu ser han ju mer och mer ut som en riktig superstjärna. 99 poäng förra säsongen, på vippen att spräcka 100-poängsvallen. Och den tror jag han brockar igenom fullständigt kommande säsong om han får vara hel och frisk. Så det, jag tror det till och med kanske kan bli 50 mål från Jack Hughes i den här omgivningen.
Ja, och bra backar har de här. Jag menar, Dougie Hamilton och Hughes lillebror också, Luke Hughes. Han kom ju in i slutspelet och såg väldigt lovande ut.
Ja, och Simon Nemeth då, draft 2:an i fjol. Det är det som är så märkligt att tänka sig, att de var så långt ner i tabellen för bara 2 år sedan att de 2022 fick drafta 2:a. Och nu liksom har Simon Nemeth som lite bonus att slänga in.
Ja, därför är det inte heller så... Damon Severson och Ryan Graves är ju två tapp liksom, på backsidan. Men det är ingen som är särskilt orolig över det eftersom de har så mycket som kommer upp.
Jag ska säga, jag är pyttelite orolig för att vara Djävulens advokat här då. Devils, ja, Djävul, det var lite passande. Ja. Att,
Devils advokat.
Ja, precis. Att, ja, men de kanske inte riktigt har det här defensiva ankaret att hålla i handen då. Alltså, det är mycket så här Dougie Hamilton och de här nya som kommer in och liksom Colin Miller och sådana här, Brendan Smith liksom. Visst, Jonas Siegenthal gillar jag. John Marino är bra liksom, men...
Ja.
Ja, kanske att de, om jag ska vara hård, att de saknar en riktig sån... De är ingen Jacob Slavin precis.
Det känns som du letar efter något.
Ja, ja, det gör jag faktiskt.
Mm. Ja. En mer... tycker jag då angelägen fråga är ju i kassen där Akira Schmidt kom in, schweizaren, och var grym, framförallt när han fick chansen i den här Rangers-serien då.
Ja.
Det var ett lite tyngre mot det var Carolina andra gången, ja, det var det.
Mm.
De löste väl honom lite grann, men där såg det också ut som att detta Schweiz on the shore. Det är ju för det kryllar jag Schweiz här i det här laget.
Ja, visst. Det är Meier och det är Hischier och så vidare. Siegenthaler som sagt.
Ja, han kände sig också som svaret på deras böner om en riktigt bra första målis. Han kan vara den bästa de har haft sen självaste Marty.
Ja, ja. Ja, och det är ändå lite från vänster måste jag säga, för han är inget så här superhögt draftval faktiskt, Schmid, och han har aldrig varit första keeper för Schweiz i JVM, och han blev petad efter bara en match när han kom över i sitt kanadensiska juniorlag direkt, så att fick inte ens vara kvar i klubben. Så att, och helt plötsligt då så har han gått och blivit liksom frälsaren i Devils jakt på en franchise keeper. Men han har varit väldigt bra sista åren i de klubbar han har stått i. Och varit bra i OHL. Och sen riktigt bra även i slutet av grundserien han har stått. Och sen så imponerade mot Rangers. Så att, det är därför man känner att det finns någonting här. Han är så lugn i kassen också. Han utstrålar en trygghet på något sätt.
Du. De körde i den.
Just det.
Akira istället för tequila.
Just det.
Akira. Ja.
Det kanske kommer göra det kommande decenniet.
En annan skillnad som jag trodde att du skulle ta upp är då att Lindy Ruff är ensam igen. Du hade ju vissa...
Min käpphäst.
Ja, du hade ju teser om att det var Andrew Brunette som stod för den här...
Metamorfosen.
Som var assisterande då. Och nu har ju han blivit head coach i Nashville. Och Lindy återskär. Men jag tror att du har överskattat Brunettes påverkan på laget en aning i alla fall.
Går igång på att Travis Green är Brunettes ersättare där.
Ja, du ser. Sur Travis kommer in
istället för glad Brunett.
Ja. Nej, men jag tror att Lindy vet vad han gör. Och om det nu var Brunette så har han ju lärt sig av honom nu hur laget ska spela.
Ja, de har väl inte glömt alla hans direktiv över sommaren här. Det har jag svårt att tro.
Ja, men hur kan du vara så säker på att det var han?
Ja, men jag tror det. Med tanke på liksom uppspelsfasen och sättet om transition-spelet. Det var så likt Florida liksom. Så att jag tror att Brunette hade stort inflytande där. Och att det är det som Barry Trotz har identifierat också och vill införliva i Nashville.
Okej. Okay. Ja, vi får se. En spännande parentes tycker jag är Alexander Holtz. Där finns det ju mycket outnyttjad resurs också. Om han kan göra några framsteg till så är det en väldigt spännande forward också.
Exakt, och han kommer nog få chanser trots att det är liksom enorm konkurrens där i toppkedjorna. Och det är ju en sån plats han vill ha eftersom att han är en renodlad sniper i princip. Men kan han kanske få börja lite längre ner i hierarkin, och kan han verkligen komma in lite mer i tvåvägsspelet, så tror jag att han kan börja etablera sig och få mer chanser framåt. Ja, för det finns platser där nere i bottom six numera, vill jag påstå ändå, för att de har ju skrivit nya jättekontrakt med Jesper Bratt och Timo Meier som var inne på mycket i somras. Det har ju sin sida gjort att det inte funnits så mycket mer utrymme att spendera på resten av trupperna med nyförvärv och sådär.
Nej, så försvinner ju sådana som Miles Woods och Jesper Boqvist och Sharangovic och Tatar.
Ja, exakt. Det är ett helt gäng där i middle six och bottom six. Så att, det är ju meningen att en sån som Alexander Holtz ska bli ordinarie den här säsongen.
Jag hoppas det. Jag ser fram emot det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, sen har vi då ett lag som man kan klia sig lite i huvudet åt, och det är New York Islanders.
Ja.
Som ju lyckades på något vis till slut ta sig till slutspel i fjol, men blev utslagna ganska ordentligt av Carolina. De hade inte mycket att sätta emot där. Och det kändes som ett steg tillbaka från Barry Trotz åren när Lane Lambert kom in. Mm. Men general manager Lou Lamoriello tyckte tydligen att det var bra, för han har inte gjort nästan någonting annat än att tagit bort några gamlingar i form av Zach Parise och Josh Bailey.
Ja, Parise tror jag faktiskt att han, ja, Bailey har ju, det var utköpt till och med, medan Parise hoppade, det är hans gamla favorit, han draftade honom där i början av 2000-talet liksom och tagit med honom till Islanders och sådär, men där sägs, han gjorde ju faktiskt 21 mål förra säsongen Parise också, men han tvekar väl lite om han ska fortsätta karriären. Han bor ju i Minnesota och har lämnat familjen för att spela Islanders de här säsongerna. Och nu är barnen går i skola och de ska skjutsas till idrottslag och så vidare. Och sånt där. Så han har inte riktigt mage att köra en säsong till Islanders kanske. Så de avvaktar det. Men absolut, det är i princip samma lag totalt sett. Och det är ju faktiskt så att den här kåren som han har etablerat, Lamoriello, den har ju blivit ännu mer liksom fast knuten, eller man ska säga, med tanke på att det han framförallt ägnat sig åt här är att skriva långtidskontrakt med sina spelare. Det
är... Som han egentligen inte gillar att göra.
Nej, men
man
nu
får
är det...
för mycket, man får för mycket pengar för lång tid, säger han ju jämt.
Ja, just det. Det brukar ju vara hans mantra. Men Pierre Engvall, 7 år fick han.
Ja,
gånger
ja.
3 miljoner dollar. Ilja Sorokin, det var ju väntat då. Men 8 gånger 8,25. Semyon Varlamov, 4 år till. Trots att han är på ålderns höst. 2,75 miljoner dollar. Scott Mayfield, 30 bast, får 7 år. 3,5 miljoner dollar.
Ja. Ja, men vi får väl se. Den lilla nya som är Julien Gauthier.
Ja.
That's it. Men nu, vet man ju inte då med Lou. Han är ju den som har tätast, inga läckor förekommer i hans kabyss. Liksom.
Ja, precis. De här kontrakten jag just nämnde, det var inget som läckte ut i förhand, utan allt i ett svep bara smack.
Ja, och så han kan ha något på gång precis innan, så det har ju hänt förr att han plötsligt slår till med någonting.
Ja, ja.
Men framförallt är han ju envis och signalerar att han tror på det lag han hade i fjol och på den coach han hade. Och låter dem fortsätta bara, helt punkt och slut. Och de ska visa nu. Och visserligen då så är det väl, ja, Engvall är ju, han gjorde ju bra ifrån sig när han kom dit i kedjan han hamnade i. Och Bo Horvat kommer ju att starta, han kom ju in väldigt sent i fjol. Så ja. Det kanske är väldigt bra för honom att få liksom starta en säsong på ett mer lugnt sätt.
Ja. Ja, det är väl den stora X-faktorn som är det viktigaste egentligen för om det ska bli en bra säsong för Islanders här, att få igång Horvat. Han gjorde alltså 31 mål innan traden i Vancouver. Han var med i toppen av hela NHLs skytteliga då. Sen blev det bara 7 efter traden under vårsäsongen där, och i slutspelet 1. Så att, och han hjälpte ju inte till Islanders svaga PP då. De gör alltså minst antal mål i powerplay under hela grundserien ihop med Philadelphia Flyers. Det är så att Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning och även Ottawa Senators gör faktiskt mer än dubbelt så många mål i powerplay under den gångna säsongen som Islanders.
Ja, det var ett riktigt mediokert powerplay som man var där och sa, har ni fått en powerplay, det betyder inte så mycket egentligen.
Nej, det är liksom 2 vaskade minuter ungefär liksom, och sen så kan matchen fortsätta.
Ja. Ja, så, det känns lite liksom som att de står stampar på samma punkt. Inte är det de var för några år sedan när Barry Trotz tog dem till konferensfinal 2 år i rad.
Nej. Nej, utan det är mycket så här fortfarande defensiven som prioriteras att de om inte annat ska räddas av sina målvakter. Men problemet nu är att Ilja Sorokin sitter ju inte på ett rookie-kontrakt längre utan har alltså 8,25 miljoner dollar i lön. Och plötsligt spenderar de 12 miljoner på sin målvaktssida, och det ger ju ännu mindre utrymme till att förbättra utespelarfronten och spetsen och sniperförmågan. Liksom.
Det brukar inte vara något framgångsrecept att lägga för mycket av lönekvoten på målvakterna.
Nej, faktiskt inte.
Ja. Ja, vi får se. Jag är lite förundrad över att det inte har hänt mer.
Ja. Och för att understryka det med att de har många på långtidskontrakt, så alltså jag var tvungen att titta upp här. Det känns som att inget lag kan ha så tydligt. Alltså det är alltså 7 spelare som har kontrakt till 2030. Ja. Och det är 12 spelare som har minst 3 år kvar på kontraktet. Så det känns som att Lou som fyller 81 här om en månad, att han skiter lite i 2030. Han har nu bara sett till att behålla de spelarna han gillar, och så får vi se om han blir desperat här närmare deadline och få till någon fet trade för att få in lite målskytte.
Ja, det beror på var de befinner sig då. Men du har ju rätt i, även om det är mycket pengar då, så Sorokin ändå, det är ju ett utropsteg. Alltså, han är ju topp 5 i ligan, va?
Ja, Vesterna nominerade i fjol.
Det är Vasilevski, Shestorkin, Saros, Ottinger och han, det är väl topp.
Och Hellebuck, om det inte sa.
Ja, kanske.
Kanske. Ja, men absolut, jag tycker definitivt att Sorokin åtminstone.
Och Linus och om han fortsätter likadant, absolut. Ja,
ja absolut.
Men bubber kring strecket i bästa fall.
Ja, nej, det känns inte som att de är på väg uppåt mer än så. Det var ju på vippen att de ens tog sig till slutspel förra säsongen. Året innan missade de ju till och med. Så att det känns som att de ligger i exakt samma gegga igen ungefär.
Ja, så har vi deras granne och ärkefiende New York Rangers då. Där, vi fick ett nytt bevis på att bristen på tålamod sitter i klubbens och stadens DNA. Efter bara 2 år, ett under vilket han tog laget till, mycket oväntat, till konferensfinal, så fick då Gerard Gallant sparken direkt.
Ja.
Och in kommer då istället Peter Laviolette. Vilket ju kändes som när det hände en av dessa herrar som alltid får jobb, som bara snurrar runt i alla lag.
Ja, som har snart varit runt i hela Metropolitan Division. Det är ju de lagen vi redan pratade om, har ju varit i princip. Och dessutom var det så att jag tyckte det dröjde väldigt länge innan det offentliggjordes att han tog över. Det var liksom snack om Quenneville till exempel. Det var ju faktiskt så att Rangers också intervjuade Babcock. Och det var, ja men det påstods att de väntade ut Sheldon Keefe-besked i Toronto om han skulle bli tillgänglig. Så det känns inte som att det var så här, Laviolette, honom vill vi verkligen ha. Nu kastar vi så mycket pengar som möjligt på honom och hoppas att han kommer hit. Utan det var lite så här, det får väl bli han.
Ja, lite så kändes det. Ja, och sen var det då så att de kunde nästan inte behålla någon av de här. De gick ju väldigt hårt fram kring trade deadline som bekant. Och fick in både Patrick Kane och Tarasenko och några till. Mikola. En mycket duglig back från St. Louis. De har inte kunnat behålla någon av dem, inte Tyler Motte heller. Men å andra sidan då så gick det ju bra för Drury med, på väldigt billiga kontrakt så tog han in väldigt bra spelare på breddspelare i form av Blake Wheeler till exempel och Nick Bonino och Ryan Nash och Tyler Pitlick och så Erik Gustafsson på backen.
Ja just det, Erik Gustafsson kom också och Jonathan Quick är ny backup, så det var väldigt mycket sådana gamla rävar som man verkligen känner till.
Ja, men han fick dem ju på väldigt gynnsamma kontrakt. Ja. Och det var ju bra. Men min bild är den här, att Rangers kan nå framgång, men det handlar väldigt mycket om att deras två tunga höga draftval från senare år, alltså Kapokako som gick tvåa 2020 va? Nej,
2019
Och Alexis Lafreniere som gick etta året därpå, Rangers enda draftetta. Det här måste vara säsongen när de slår igenom ordentligt. Annars kan man nästan säga att de är busts. Och det bygger väl mycket på att Laviolette då vågar ge dem riktigt mycket tid och riktiga chanser i framträdande roller i topp 6.
Ja, precis. Det är ju det som är den stora nyckeln. För annars är det ju, visst, de har ju liksom målvakten verkligen i Shestorkin. De har en spännande backsida med Fox och Lindgren och Keanu Miller och så vidare. Och så har de ju fortfarande Mika Zibanejad och Panarin som inte är för gamla än och Kreider och Schytil och så vidare. Men X-faktorn som ska lyfta Rangers som de har väntat på, det är just de där två som du nämner.
Ja.
Och kolla till exempel, alltså, vart skulle Rangers varit nu om Lafreniere hade haft samma utveckling som till exempel Tim Stützle som gick trea i samma draft och som hittills gjort mer än dubbelt så många poäng i NHL-karriären som Lafreniere har gjort. Alltså, det skulle ju lyfta, jag menar, släng in Tim Stützle till exempel i Rangers. Då är de ju verkligen en contender. Då skulle vi snacka om dem med ännu fler superlativ så att säga.
Ja.
Så att det är verkligen en nyckel för dem att få igång dem. Och om Laviolette är rätt coach för det, det ställer man sig lite tveksam till.
Ja, man gör ju det. Och skulle det hända, skulle de få igång dem, då blir de ju mycket svårare att försvara sig mot i playoff då. Mm. Där det har varit för enkelt att neutralisera framförallt Panarin då.
Ja, precis, som ju har varit han har ju varit en bust i playoff här.
Ja.
Till och med när de gick till konferensfinal var ju han rätt klen faktiskt.
Ja, han producerade inte mycket för att lite som med vad heter han i Minnesota? Caprizov.
Ja, just det.
Att när det verkligen kommer till playoff, de allra viktigaste matcherna, då är de för lätta att ta bort. Men det blir ju svårare om det finns fler vapen på isen.
Ja.
Och det behöver Lafreniere och Kapo göra. Vi får se. Det hänger väldigt mycket på det, tror jag.
Ja, nej, men jag stryker under fullständigt på det. Sen kan man ju säga så här om Laviolette, att det känns ju tråkigt som sagt, som vi har redan dömt ut här med eftertryck tidigare under podden med Old Man's Club och att de bara cirkulerar runt samma gäng. Samtidigt då, så i konferensfinalerna här i våras, så var det ju Bruce Cassidy som ny coach i Vegas som gick långt. Det var Paul Maurice som ny coach i Florida som gick till final. Och det var Pete DeBoer i Dallas som ny coach där, som verkligen lyfte det laget. Det kändes alla, kanske inte Cassidy då i Vegas, men DeBoer och Maurice i motsvarande podd här förra hösten. Så att vi inte kände, oj vad pickt liksom.
Nej, det var ett lite boys club, old boys club som hade framgångar i fjol. Så vem vet, det kanske är det som behövs i Rangers, jag vet inte.
Ja, och så har vi den här gamla Laviolette-faktorn, myten, eller myten, det stämmer ju faktiskt att han historiskt sett i alla fall har lyckats sina första säsonger med Islanders som man tog, i början av 2000-talet, det är länge sedan, det är 20 år sedan nu, som man tog till slutspel efter att de hade missat 7 år i rad innan dess. Han vann Stanley Cup med Carolina sin första hela säsong där. Han gick till final med Philadelphia under sin första säsong där. Han tog Nashville till slutspel direkt efter att de hade missat flera år i rad och sen till final då. Och Washington var väl ingen supersuccé, men de hade i alla fall sitt fjärde bästa poängsnitt på 4 år i grundserien första säsongen han kom dit. Så att han lyfte ändå dem gentemot tidigare säsongen faktiskt också. Så att han brukar liksom börja bra och sen börjar så sakta liga tunnas ut ganska tills att det blir helt ohållbart. Han brukar liksom få sparken med eftertryck till slut. Men som sagt, första säsongen brukar vara hans bästa.
Ja, och han behöver vara lite modigare och lite bättre på matchcoachning än sin företrädare.
Ja, just det. Det var ju därför. Det var det som blev Gallants fall.
Mm. Ja, och han hamnar i konflikt med Drury och så. De lär ju ha skällt på varandra och så. Det är inget bra att stå och skälla på chefen.
Nej.
När man har den rollen. Ja, de bör ta sig till slutspel, men sen får vi se.
Ja, nej, precis. Jag trodde för några år sedan att man liksom, när man skulle prata New York Rangers 2023, att man verkligen skulle känna, oj vilken contender. Och visst, det är inte så att de inte med i leken, men det är inte så att man känner sig övertygad om dem som någon slags favorit.
Nej. Eller, nej. Ja, ja. Sen har vi då Philadelphia Flyers, och det har du redan nämnt att de är väl det enda lag i denna division som inte riktigt befinner sig i en fas där de tänker sig slutspel ens. De är i en rebuild, och det viktiga för dem är att de har fått in en ny ledning, att Chuck Fletcher borta och att de har ny, alltså Daniel Breer kom ju in redan förra säsongen, men det här är hans första hela säsong, och de har ny president, den gode, vad heter han nu då?
Ja, gamla tv-experten.
Ja,
jag tappar namnet också, jag ser honom framför mig, men så kommer inte huvudet upp i skallen. Eller namnet upp i skallen.
Huvudet kommer upp i skallen.
Ja.
Keith Jones.
Keith Jones. Mm.
Jonesy.
Jonesy.
Ja. Ja, nu fastnar vi där. Och det är ju liksom en ny start för Flyers som behövs efter att bli misskött av Chuck Fletcher, kan man säga.
Precis, det faktum att Daniel Breer ens tar ordet rebuild i sin mun tyder ju på självinsikt till slut i den organisationen, för Chuck Fletcher vägrar ju säga det, utan det närmaste han kunde yppa, det var ju aggressive retool. Liksom. Mm. Det, då han ansåg ju fortfarande att Philadelphia, det är ett slutspelslag liksom. Men nu börjar de om här under Daniel Breer. Och det ser man ju på vilka som har lämnat truppen här under sommaren. Det är ju Kevin Hayes och det är Van Riemsdyk och det är Provorov då till Columbus som jag nämnt. Och Tony D'Angelo till Carolina och lite sådär.
Inga blockbusternamn som nya heller. Utan det är sådana man tar när man befinner sig här. Mark Stahl får en ny chans. Hans karriär bara fortsätter.
Ja, den, han var ju visserligen i Stanley Cup-final här för några månader sedan, men ändå. Det känns som att det är en sån här värvning, dels för att liksom ställa ett fullt lag på isen lite grann. De kan ju inte bara släppa spelare, och de kanske inte kan ge alla unga rookies chansen direkt. Men så känns det också, liksom, Tortorella måste ju få lite sådana Tortorella-spelare att jobba med.
Ja, sen får de då i och för sig tillbaks Sean Couturier om hans rygg kan hålla den här gången. Och det har ju varit 2 år i rad när han har försvunnit på grund av att ryggen inte håller. Men det är en gammal favorit. Jag tycker väldigt mycket om honom och hoppas att han får vara hel nu.
Precis, en gammal Selke-vinnare och inte så gammal heller. Han är ju mitt i sin prime egentligen, åldersmässigt.
Ja, men i huvudsak så är det ju så då att Tortorella som är kvar som coach, och Tortorella är Tortorella. Han kommer att ägna sig åt att fortsätta bygga kultur här och se till att de... Hur säger man? Kultur?
Kultur?
Hörde jag alltid med.
Ja, men underbart. Ja.
Hur låter det? Hur säger det?
Kultur.
Så att attityden blir den riktiga. Och det är, hans andra år så säger jag inte det är omöjligt att de blir i alla fall lite bättre än i fjol utan att kunna hävda sig i konkurrensen i divisionen.
Ja, men jag håller med, och jag tycker ändå att vissa nya spelare som börjar ta över där, inte bara liksom Carter Hart och Travis Konecny, visade framfötterna i fjolen, som Owen Tippett som de fick i Claude Giroux-traden här, kom upp i typ 30 mål förra säsongen. Cam York som är deras kanske största back, eller det är väl deras största backtalang. Han tror jag blir första PP-back kommande säsong. Han såg bra ut i fjol när han fick chansen, och nu har de ingen riktig före honom i hierarkin. Så att, Tyson Forster lär få chansen den här säsongen. Det börjar liksom komma lite grann, och de har liksom börjat ansamla sig i första runda val i kommande draft här också. Och det ska vi nämna också. De tog alltså Matvej Mishkov, supertalangen, Rysslands Connor Bedard. Jo, som blir spännande att följa om några år. Han har ju sitter ju på ett långt kontrakt med Sankt Petersburg, men om de lyckas få över honom till NHL så är det väldigt spännande också. Så att, det är ny prägel på detta Philadelphia Flyers, och det var helt verkligen i tiden.
Ja, ja. Men så mycket mer finns inte att säga om det. De blir väl, om så vidare inte Columbus krappar ihop helt, så lär de väl bli sist i divisionen. Nu säger jag igen, jag slänger in brasklappen att det råder alldeles för mycket konsensus ibland om att saker och ting är på ett visst sätt, och så visar det sig att det är inte alls så. Det är fortfarande otroligt bra hockeyspelare rent generellt, alltså, som spelar i ett NHL-lag. Så det är otroligt jämnt. Så saker och ting kan hända och chocka oss. Det har ju hänt förr.
Ja, en sån som John Tortorella. Vi dömde fullständigt ut Columbus något år när han var där. Och så gick de till slutspel liksom. Så att, och slog ut Tampa till och med. Så att så det kan hända konstiga grejer.
Det var väl då när Columbus, det var väl då jag skrev mitt kortfattade tips var: det går åt helvete.
Ja, just det var så det var. Du behövde inte utveckla mer än så.
Nej.
Och ändå gjorde inte det, utan det var ju en himmelsk säsong snarare.
Ja, så jag vill hålla upp den skylten att jag är inte så säker som vi låter här kanske. I något fall. Nej. Det andra Pennsylvania-laget, det är då Pittsburgh Penguins. Och där har det minsann hänt saker. De missade i våras slutspelet för första gången på 17 år.
Mm. Längsta sviten i nordamerikansk proffsidrott, om jag räknar in liksom NFL och NBA och så vidare. Mm.
Ja, och det var ju då en chock som fick konsekvenser. General Manchin, Ron Hextall och presidenten Brian Burke fick gå. Det var klart redan innan säsongen var över. Och in kommer då istället Kyle Dubas från Toronto. Han är både president och general manager nu, och får mer inflytande än han får det inflytande han ville ha i Toronto men inte fick.
Nej, precis. Och det ska vi säga också, det är ingen liten lön han får. Det kanske inte understryket i podden. Alltså han får ju, det uppges att han får 7 miljoner dollar per säsong i 7 år, och det är liksom det överlägset största general manager-kontraktet någonsin i NHL-historien. Det var ju Ken Hollands 5 miljoner dollar per säsong i Edmonton som var rekord tidigare. Men Fenway Sports Group här, de plockar in Kyle Dubas med ett monsterkontrakt.
Ja. Ja, och han har omedelbart rumsterat om i truppen också. Fått bort jobbiga kontrakt de hade med Mikael Granlund och Jason Zucker och andra. Mm. Och intaget då. Ja, den stora traden har vi ju pratat om någon gång. Det är framförallt det faktum att han får Erik Karlsson till Pittsburgh.
Ja.
Men han är inte den enda. Och det är anledningen till att jag tror att det är den här slutspelstorkan blir mycket kortvarig. För han har ju också tagit in Riley Smith. Och Ryan Graves och Lars Eller och Noel Acciari. Och några till. Och jag tycker att det är väldigt optimistiskt i Pittsburgh nu. Kanske inte är någon självklart contender än, men nog känns det som ett slutspelslag på nytt.
Ja, för de borde egentligen ha gått till slutspel i våras också. De fumlar ju verkligen till det där i slutet, sista veckorna, och liksom förlorar hemma mot Chicago helt i onödan när de inte var påkopplade. Så att,
det var en helt förbluffande match, så att de förlorade den.
Ja, exakt. Så de borde
det visade att något var liksom åt helvete i klubben. Liksom.
Ja. Nej, men det känns som en ny start i här med, alltså, med Erik Karlsson då. Men alltså att Kyle Dubas verkligen har införlivat hopp igen i Pittsburgh Penguins. Så att det känns lite taggat inför den här säsongen. Annars har det varit lite dystert liksom. Och de hade ju 15 år i rad eller något sånt där när de sålde ut hemmaarenan. Och det bröts också förra säsongen liksom. Så att, men nu känns det som att, spännande. Vi måste ju såklart prata om Erik Karlsson, för vi har ju liksom inte riktigt greppat det fullständigt från Pittsburgh-perspektivet än i podden. Förra veckan pratade vi från San Jose-perspektivet. Men...
Han har fått det han önskade nu, Erik. Han ville komma till ett lag som har chansen. Och det tror jag ju att Pittsburgh har. Hans roll kommer att bli väldigt stor om än inte lika stor som i San Jose, det är nästan omöjligt. Då var han ju jämnt på isen.
Ja. Ja.
Men jag tror att Pittsburgh har förstått att det är när han är the go-to guy och spelar mycket och är inne i powerplay i princip hela tiden och så. Och har man förstått vad som har sagts i Pittsburgh, så är det ju så att Chris Letang har viftat vit flagg och säger, får vi hit Erik så är jag beredd att ta en mindre roll.
Ja, exakt. Det är inte så att Letang kräver att han ska fortsätta vara quarterback i powerplay till exempel, utan att han inser Erik Karlssons värde och vad det skulle kunna göra för Pittsburgh som klubb, och han vill ju fortfarande vinna. Så att ja, det låter lite lovande, för annars är man ju lite sådär rädd för att det ska bli en Brent Burns-situation med Erik Karlsson, att de ska ta ut varandra lite grann. För båda fick ju ett lyft i karriären förra säsongen på olika håll så att säga, när de inte var upp. Men, och liksom ett Letang också är offensivt skicklig, vill hålla, vara i powerplay, är högerfattad och sådär, så skulle kunna liksom uppstå igen. Men ja, det uppges då som sagt att Letang ska kunna släppa fram Erik Karlsson helt enkelt.
Ja, och är han, för han var hel och han är ju helt skadefri nu och har en lång, bra sommar bakom sig igen, och verkar väldigt inspirerad, så tror jag Erik kommer att göra väldigt stor nytta. Det är ju troligen inte att han kommer upp i samma poängskörd igen, därför att i San Jose skulle det bli några poäng så var han tvungen att göra dem.
Ja.
Här finns det fler som kommer och bidra till mål. Helt
exakt. Ett tag så bidrog han alltså till 70%, va? Eller var i alla fall inne på isen vid 70% av San Joses mål.
Ja.
Det,
men det tror jag är, det är han helt likgiltig inför poängskörden. Det handlar nu om att vara med och bidra till att ett lag går långt. Och det tror jag han kommer att göra.
Ja, det ska bli. Ja, jag tycker också lite spännande att nämna att han förmodligen kommer få en svensk backkollega också. Att de tänker sig formera backsidan med Letang och Ryan Graves som kommer in då i ett backpar. Och sen Erik Karlsson ihop med Marcus Pettersson.
Ja.
Och då blir det här left-right som jag gillar, du vet. Som är min käpphäst. Och Marcus Pettersson anser ju många där borta i Pittsburgh var deras bästa back förra säsongen.
Mm.
Väldigt bra, framförallt i egen zon såklart, och kan ge utrymme åt Erik Karlsson. Letang hade ju en tung säsong i fjol, han fick ju en ny stroke. Hans pappa gick ju bort dessutom. Ja. Så att det var inte mycket positivt där, men han kanske kan studsa tillbaka i år med en ny backkollega, och Erik Karlsson då med Marcus Pettersson sen som ett väldigt starkt backpar. Så deras topp fyra där är svårslaget i NHL.
Ja, och framåt har de sina två superstars i Crosby och Malkin, och de verkar ju väldigt revanschsugna och har ju fortfarande mycket stor hockey kvar i sig, och de har runt sig sådana som Gensel, även om han är lite...
Jag var orolig för det, att det snackades som att han skulle bli borta länge. Det hade ju varit ett tungt tapp, men han ska ju tydligen bara missa 5-6 matcher, sägs det nu.
Ja, och så har de Raquel och Rust, och Raquel är ju, tycker jag, lite underskattad. Mm. Överhuvudtaget är det gott om svenskar nu, med Erik och Raquel och Marcus Pettersson, och Mango kom in, Andreas Jonsson och Alex Nylander tog sin plats till slut i fjol, och så är Magnus Hellberg in som extra Morris. Och det kan vi diskutera, för att där finns ju vad som känns som Pittsburghs svaga punkt, att de fortsätter med Tristan Jarry och har bara Alex Nedeljkovic som backup.
Ja.
Det tycker jag, alltså Jarry har fortfarande inte visat, åtminstone för mig, att han är en riktig första Morris. Han har varit bra i grundserien, men de gånger han har varit frisk i slutspelet så har det inte sett så bra ut.
Nej, precis. De har ju åkt ut med huvud före faktiskt samtliga. Sen 2018 är det väl när Washington slog ut dem och bröt sin Pittsburgh-förbannelse. Liksom. Annars har de åkt ut i första rundan när de tagit sitt slutspel. Och Tristan Jarry har varit i kassen och inte riktigt imponerat.
Ja, mot Rangers det här året, då var han i fjol då, eller 2022, då var han ju skadad. Så, och det var ju Casey Smith också. Så det var ju Louis Domingue till slut som...
Ja, just det. Ja, nej, men det är klart att Jarry är väl en bra målakt, men absolut, det var ju lite ifrågasättande kring att Dubas till slut valde att ge han ett långtidskontrakt. Och inte, han sonderade målvaktsmarknaden, men tyckte han kom fram till att Jarry var det bästa alternativet då.
Ja, målvakterna fortsätter vara ett problem för Dubas.
Ja, precis. Det var det
i Toronto också. Ja. Och där fick han för sig att Matt Murray skulle, för att de hade connectionsen förut. Men det var ju inget bra alls.
Nej, det är Pittsburghs svaghet känns det som inför den här säsongen. Och det är Dubas svaghet också, det här med målvakter. Ja. Sen kan man ju vara lite orolig för också, de är ju ålderstigna. Det är NHLs högsta medelålder i den här truppen. Ja, ihop med Washington som vi kommer in på. Men Och liksom kan man verkligen, alltså om vi pratar om de här superstjärnorna de har, så har ju alla liksom en diger skadebakgrund. Så man kan liksom inte utgå från att alla kommer hålla sig hela och friska hela säsongen. Däremot vill jag lägga till då, Erik Karlsson 82 matcher förra säsongen, Malkin 82 matcher förra säsongen, Crosby 82 matcher förra säsongen. Alla över en poäng per match, så att de är ju inte slut precis.
Nej, nej. Nej, det ska bli såklart otroligt spännande att följa Pittsburgh. Jag ser mycket fram emot det.
Ja, och som sagt, borde egentligen gå till slutspel i våras. Nu är de ju klart starkare. Det är klart, alltså, jag håller med dig där om att man kanske inte målar upp dem som en given contender, men ett slutspelslag, jag kommer inte sätta dem under strecket.
Nej, inte jag heller. Nej, ja, slutligen då i Metropolitan så är det Washington Capitals som du nämnde där, och de missade också slutspelet i fjol för första gången på 10 år. Och de har ju varit i en nedåtgående trend sedan de vann 2018, och jag är ledsen, men jag har svårt att se att den negativa trenden bryts på något särskilt dramatiskt sätt i år.
Nej, ja, lite svåra att greppa. Jag kan komma in på positiva saker också som talar för dem. Men det är ju mycket man kan nämna som frågetecken också. Jag tyckte det var lite positivt i alla fall att de på något sätt har inlett en liten slags rebuild on the fly från deadline och framåt här i mars i år, när de bytte bort Orlov och fick in Sandin. Och sen så här under försommaren bytte bort Laviolette till 17 år yngre spännande tränare Spencer Carberry.
17 år yngre, det lät som du sa 17 år yngre.
Ja, nej, det är han faktiskt inte. Nej, nej, det är så ung är han inte. Men 41 igen Spencer Carberry, och är väl kanske det mest hypade unga tränarnamnet som inte fått chansen som head coach i NHL fram tills nu. Alltså det, han intervjuades ju av alla lag egentligen som hade coachöppningar. Och Toronto vill inte släppa honom egentligen där han var assisterande coach. Så han har ju varit i Washington tidigare. Fick liksom bra bud därifrån. Hade ju kopplingar dit sen tidigare. Och verkar ju supertaggad på det här. Alltså han, jag tycker han är lite lik John Cooper i sin aura och sin pondus. Lite så här smooth talker. Framåtlutad. Och, ja, man känns väldigt taggad. Liksom.
Mm. Ja, det blir spännande såklart. Men de är ålderstigna och det har lite varit för mycket fokus de senaste åren på Ovechkins poängjakt. Den fortsätter ju nu, han kommer ju inte att passera några fler den här säsongen. Ska han komma kapp Gretzky, det måste han göra över 70 mål, och det tror jag inte han kommer göra.
Nej, det blir svårt. Ändå gjorde han faktiskt 42 i fjol, vilket ju han är ju still going strong, men fyllde ju också 38 ska vi säga i söndags.
Ja. Men så tror du att han kan lägga på 30 mål på de 40? Nej.
Nej.
En stor fråga är Bäckis då. Som missade halva förra säsongen och kom in och var väl okej, men inte riktigt sig själv. Nu har han haft en lång, lång sommar där han har fått träna riktigt ordentligt första gången på flera år. Och verkar själv väldigt positiv. Och Jerry Manchin, Brian McClellan sa ju det, att Bäckis har förtjänat chansen att visa att han kan komma tillbaks. Vi har ju sagt många gånger att han lever inte på sin speed utan på sitt spelsinne. Och jag tycker det är kul att se honom.
Ja, och det är väl lite sparkapital trots allt för Washington att John Carlson också, som missar i princip halva säsongen ju. Tom Wilson var ju mycket skadad i fjol också. Visst, de börjar bli äldre. Bäckström är 36. Tidig Oshie fyller 37 här i december. Men att om de kan vara hela och friska de här spelarna, vilket ju inte är säkert, men om de är det, så är det ju stor skillnad mot i fjol när de fick klara sig utan dem i så långa perioder.
Ja. Mm. Vi har svårt att säga någonting här, märker jag.
Ja, men vi kan ju ta ett nyförvärv som de gjorde. Det är ju han med den krånglande hälsenan, Max Pacioretty, 35 bast. Det är också ett frågetecken, men som kan bli ett utropstecken. Det jag känner är mycket, och jag tror jag fastnar vid ett ord när vi pratar Washington i vårt sommaravsnitt där, och det var om, liksom. Att om de är skadefria gamla gardet, om Max Pacioretty, som missar inledning på säsongen, för han är ju fortfarande inte kurant från senast hälsenan gick sönder, om han kommer tillbaka och är sig själv igen, om Spencer Carver kommer in och vitaliserar de här gamla spelarna och dessutom kanske kan få igång lite yngre spelare också från Hershey som ju vann Calder Cup här när du var på plats.
Just det.
Om några därifrån kan komma upp, en sån som Connor McMichael som de har hoppats på i så många år och som han har jobbat med tidigare i AHL-laget. Ja, visst. Då finns det ju potential här, men det är ganska...
Om det inte vore för om, säger jag då.
Ja, precis. Det är ju lika stor chans att många av de här grejerna inte blir så bra. Så att i den här skarpa konkurrensen i Metropolitan så lutar nog åt att sätta Washington utanför slutspel.
Ja, det gör jag också. Rivalerna är lite för bra för att det ska gå igen. Men ja, igen, det är ju ingen, det är inget hugget i sten. De kan ju plötsligt bli bra igen. Ingen snack om
nej,
det.
Nej, precis. Det är så pass skickliga hockeyspelare som sagt. Det är det ju många av dem. Även om många har passerat sin prime i alla fall. Ja. Sen så här också. Jag trodde inte att Jevgenij Kuznetsov skulle vara kvar i laget vid det här laget. Eftersom att han ju det har sipprat ut så mycket uppgifter om trade requests och att det har skurit sig lite där och att han vill till en ny klubb. Men Brian McClellan har ju liksom inte hittat någon köpare som är beredd att ta över det här kontraktet, och han vill ju inte bara offra honom heller. För det är en så pass bra spelare att det skulle lämna en glugg i laguppställningen om de bara ger bort honom. Så att, ja, och samma med Anthony Manta lite grann. Så att, ja, det känns inte... Jag är spänd på Spencer Carberry som sagt, men annars känns det som att det är lite tungrott där i Washington.
Ja. Ja, och så har de Darcy Kemper i mål som är liksom middle of the road. Det räckte för att Colorado skulle vinna här målet. Men det är ingen som bär laget.
Nej, det tror inte jag heller riktigt faktiskt. Han var väl okej i Washington för den här säsongen, men det är ingen som på egen hand löser en slutspelsplats. Som typ Sorokin kan göra för Islanders.
Nej. Ja, men du, då har vi även Metropolitan i arkivet.
Ja.
Förd till handlingarna.
Precis. Och då är det helt plötsligt bara en division kvar att gå igenom då.
Ja, och det är Central nästa vecka, och där har vi också ett getingbo.
Ja,
dödens grupp.
Dödens grupp nummer 4.
Ja. Ja. Men ja, det finns ju väldigt många, mycket intressant att bita i där.
Ja, dels liksom Colorado och så vidare, de lagen, men också Bedard i Chicago och lite sånt där. Ta sig igen.
Ja. Ja, vad ska du göra nu då?
Ja, men nu ska jag väl sätta mig och klippa det här. Först ska jag laga lite mat, för jag har inte ätit någon middag. Klockan är 8 här svensk tid på kvällen. Sen ska jag sätta mig under veckan här och skriva NHL-bibeltexter.
Ja, jag med. Jag ska gå ut och äta lunch. Se om ordning och gå ut och äta lunch. Sen ska jag gå tillbaka hit och sätta mig och hamra texter.
Ja, och ni som jag sett några frågat... när NHL-bibeln kommer ut. Och jag har faktiskt inget exakt datum, men NHL-säsongen börjar ju 10 oktober och den ska ju komma någon eller några dagar innan dess. Så runt 8-9 där kan ni räkna med att den finns i handen.
Det blir något.
Men vi säger väl så för den här veckan då, och så tar vi oss an Central nästa.
Yes, och då har vi sett några försäsongsmatcher kanske. Det blir just spännande.
Just det, och australiska matcher till och med.
Ja.
Bara en sån sak.
Ja, men det blir fint det. Ha det så gött, så hörs vi.
Tack detsamma. Hej, hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.